Sverige hade besök för ett par år sedan, tror jag det var, av en man som jag uppfattar som en Guds profet, nämligen David Wilkerson. Och han har ju inte precis varit så ofta i Sverige, utan det var ju ett enstaka besök. Och han hade väl tänkt att tala om ett och annat, men på hotellrummet innan han går till församlingen där han ska vara, jag tror det var Philadelphia i Stockholm, så möter han Herren. Och Herren talar allvarligt till honom om kristenheten i Sverige. Och säger att det som kännetecknar svensk kristenhet är apati. Och det var så att säga innehållet i hans första föredrag. Och det slutade med en ganska allvarlig maning till svensk kristenhet om omvändelse. Och det där, det spred sig ju i olika kristna medier, och det fanns ju också en möjlighet att se det där föredraget och höra det på video. Och han var uppenbart väldigt gripen när han meddelade det här budskapet. Och sen jag tog del av det, så har jag funderat mycket på omvändelse. Vad kan det vara? Vad ska vi omvända oss ifrån? Kan man omvända sig från trötthet? Kan man omvända sig från missmod? Och så börjar man fundera då lite grann på, vad säger Bibeln? Har Bibeln någonsin något tilltal till Guds folk om omvändelse? Vi ska titta på ett par exempel. Matteus 18 kapitel. De fem första verserna där. Jag läser ur folkbibeln, åtminstone det allra mesta. Matteus 18:1. I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa: amen säger jag er, om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Här uppmanar Jesus sina lärjungar att omvända sig. Om ni inte omvänder er och blir som barn, säger han, så kommer ni inte in i himmelriket. Och det ska ju inte nu förstås som någon doms- och svavelpredikan. Men det finns alltså en kärna här att ta vara på. Lärjungarna undrade vem av dem som var den störste. Och läser man evangelierna rakt igenom, så får man ju det intrycket att det var deras käraste samtalsämne. Och därför så talar Jesus om en omvändelse till barnaskap. Vi ska ta en andra text, och den hittar vi hos Jesaja i det 30:e kapitlet. Och det är återigen ett tilltal till Guds folk, 15:e versen. Ty så säger Herren, Herren, Israels helige: om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte. Ni säger: nej, på hästar tänker vi fly. Därför ska ni också fly. På snabba hästar tänker vi ge oss av. Därför ska också era förföljare vara snabba. Tusen ska fly för en enda mans hot, och för fem mäns hot ska ni alla fly, till dess det som är kvar av er är som en ensam stång på toppen av ett berg, som ett baner på en kulle. Därför väntar Herren på att få visa er nåd. Därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. Ty Herren är en domens Gud. Saliga är alla som väntar på honom. Det låter väl förfärligt att Gud är en domens Gud. Men det ska förstås i ett judiskt sammanhang, tror jag. Att när man där talar om Guds dom, så är det någonting som frigör en. Ni vet, när Israels folk kom in i löfteslandet så var det meningen att landet skulle styras av domare. Och det var ju inte alls meningen att det var någon sorts juridisk apparat med fängelser och kriminalvård och justitiekansler och så vidare. Utan domaren var en person som kunde uttolka Guds vilja i olika situationer men också hjälpa människor att bli fria. En domens Gud är Herren, salig är alla som väntar på honom. Om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Ni vill inte. På snabba hästar vill vi fly, står det här i folkbibeln. Vill vi spränga fram, tror jag det stod i gamla översättning. Det är väl lite olika hur man uppfattar texten här. Men i alla händelser, vi vill ha snabba hästar och stora hästkrafter. Vi vill att det ska ryka om hovarna. Att det ska hända fantastiska saker. Och kanske att vi också har tävlat mycket med varann om vem som skulle anses vara den största. Kanske finns här ett moment av omvändelse som hela Sveriges kristenhet behöver ta till sig. Vi ska bläddra tillbaka till Nya testamentet, nu till apostlagärningarna. Det 17 kapitlet, kapitel 17. Vi möter där Paulus i Aten. Och i Aten där bodde de stora filosoferna. Och de var väl lite överklass, antar jag. Så de hade väl sina inneställen ungefär som krogarna vid Stureplan lär vara det för svensk societé. Det här innestället hette Areopagen. Och nu befinner sig Paulus på Areopagen. Man ser ju snabbt att han hör inte dit. Han är en nykomling. Vad har du här att göra ungefär? Och så ber man att få veta vad han står för. Och så ska han då kortfattat predika det. Eller presentera det evangelium som han predikar. Och vi ska inte läsa hela hans korta tal. Utan vi ska bara bryta ut två verser, nämligen 24 och 25. Där säger han så här om Gud. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Det där är ett par av mina verkliga favoritverser. Vilken presentation av Gud. Kortfattad och märgfull. Han har skapat världen och allt som är i den. Det är ju mig också. Han bor inte i några tempel. Han behöver inte det. Det är vi som behöver dem för att det inte ska regna på oss när vi har gudstjänst. Och så står det något väldigt viktigt. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Där tror jag vi har poängen. Hur ofta har vi inte talat om Gud som om han behövde vår hjälp? Och när vi har jagat efter olika former av storhet så har det ju väldigt mycket varit vem som kunde hjälpa Gud bäst. Och här tror jag vi behöver omvända oss. Gud behöver absolut ingen hjälp. Han kallar oss till tjänst, det gör han. Men det är som när man ber en fyraåring att sätta fram tallrikarna på bordet. Han gör det ju fortare och bättre själv. Men ungen måste ju få göra det för att lära sig. Bli vuxen, få mogna. Och det tror jag är väldigt mycket poängen med de kallelser som Gud ger oss. Att vi ska få chansen att mogna. Jag hade det här uppe en gång i ett annat sammanhang. Där en pastor satt med bland åhörarna. Och hon kom fram efteråt arg som ett bi. Menar du att det vi sysslar med är terapiarbete, frågade hon. Och det var ganska bra uttryck tycker jag. För det tror jag är precis vad det är. Det är bara det att inte det, den sortens terapiarbete där man virkar vantar som ingen vill ha utan som man lägger i soptunnan efteråt. Utan det är naturligtvis meningsfullt terapiarbete. Men så fort vi börjar tänka att Gud klarar inte det här om inte vi spottar i nävarna, då är vi illa ute. För vad händer då? Jo, då krymper ju Gud i våra ögon. Då är han ju inte längre allmaktens Gud. Utan plötsligt så är han vanmaktens Gud. Och det dröjer inte länge förrän vi i så fall lider skada andligt sett. Jag tror att när Paulus säger det här att inte heller låter han betjäna sig. Det betyder ju alltså att Gud accepterar inte detta. Vad händer då? Jag tror att han drar sin ande tillbaka ifrån oss. Ja, ska ni göra det här så får ni lov att göra det här. Varsågoda. Då lägger jag armarna i kors så länge så får vi se hur mycket ni klarar. Utan mig. I mitt ställe. För min räkning. Och så kör vi oss trötta. Dödströtta. Missmodiga. Uppgivna. Besvikna. Och så undrar vi vart hon når den vägen. Och när vi undrar det så uppfattar vi också Gud som krävande. I början kanske vi i stor entusiasm ville hjälpa Gud och ge hjärnet och verkligen göra en insats som om Gud behövde något. Men när vi har jobbat oss trötta så tycker vi att Gud verkar vara krävande. Han lägger ju ett jättetungt ansvar på oss och vi har kämpat och slitit och det har inte blivit särskilt mycket resultat av det. Och så sitter vi där med våra krävande gudsbilder. Eller våra bilder av en krävande Gud, kanske jag skulle säga. Men, säger Paulus, Gud är den som ger åt alla liv och anda och allt. Han vill alltså vara den som är den givande parten. Han är givande. Det är vi som är krävande. Men vi tillskriver Gud en krävande attityd fastän det är vi som är krävande. Många människor undviker ju att gå in i en kyrka därför att de har för sig att Gud är krävande. Går jag dit så får jag en massa bud och förbud att leva efter och då blir livet bara ännu jobbigare än det redan är. Jag har nog med krav över mig ändå, säger många. Och vi som gärna ville tala om nådens Gud, vi undrar hur gör man då? Därför att vi är så trötta. Gud vill få vara universums, och han är det, universums stora utgivande källa av liv och anda och allt. Men vi vill spränga fram på våra egna hästar. Vi vill rida iväg på våra stöddiga hästkrafter och hjälpa honom. Och då väntar Gud tills han kan vara oss nådig. Det är ju finurligt. Därför att när Gud får vara den givande parten och vi i all stillhet och ödmjukhet får vara den mottagande parten så kommer vi att fyllas med hans nåd. Och det dröjer ju inte så länge för det börjar rinna över kanten därför att kärlet är ju inte så fantastiskt innehållsrikt så att säga. Och så flödar Guds nåd vidare ut över världen. Och det är så Gud vill ha det. Och det är något helt annat än att hjälpa honom. Låt oss söka lite vishet i berättelsen om syndafallet i första Mosebok 3. För vi frågar oss naturligtvis varför blir det så här? Kyrkohistorien är ju full av exempel på att väckelser har kommit och gått. Livet har flödat och rätt vad det är så är det återigen dött och förlamat. Första Mosebok 3 från början. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Här finns ju den listiga frestelsen. Ni ska bli som Gud. Alltså att bli någonting som är för mer än vad Gud har skapat den att vara. Och den här frestelsen, den finns ju hos oss alla. Inte bara som en tillfällig frestelse då och då, utan som någonting som vi alla kämpar med. Egentligen varje dag och varje minut. Och vi kanske lättast kan få tag i den här egenskapen, eller vad vi ska kalla det, genom att tala om prestige. Världen skulle se mycket annorlunda ut om prestigen inte fanns. Våra egna liv skulle också se kolossalt annorlunda ut om vi inte led av prestige. Önskan att skyla vår nakenhet. Önskan att på något sätt göra oss till något bättre än vi är. Framstå som något bättre. Och det är ju förunderligt vad människor kan offra för prestigens skull. Jag tänker när jag ser på såna här som åker störtlopp eller kör Formel 1-bilar eller ägnar sig åt boxning och annat. Vad kan man inte göra för ärans skull? Vad kan man inte offra? Jag minns för en del år sedan, på den tiden när jag lumpade då och då som värnpliktig läkare. Jag var ute med ett förband där vi hade en mängd fotbollsspelare från division 1. Jag tror att det var IFK, men jag minns inte riktigt vilka gubbar det var. De hade ju alla knän som man kunde röra i alla väderstreck på jorden och i himlen med. För att de hade slitit av alla ledband i de där knäna. Och de kom alla till sjukan och gnällde över att de kunde inte gå med marschängor och än mindre med tung packning. Men när man väl hade befriat dem från det så sa de, kan jag få permission ikväll så vi kan spela fotboll? Och de kanske alla sitter nu med utslitna knän så de knappt kan gå. Varför är äran så viktig för oss? Det var ett program på tv häromdagen som jag avnjöt. Det handlade om vem som först kunde flyga över Atlanten. Jag tror det var på Kunskapskanalen. Och det var alltså ett antal gubbs direkt efter första världskriget. Och de flög i flygmaskiner som bestod av snören och papper och allt möjligt sånt här lite provisoriskt ståltråd och sånt. Och det var ju helt livsfarliga apparater förstås. Men en grupp lyckades faktiskt ta sig över Atlanten och de andra hade sån tur så det fanns en båt i närheten när de störtade. Och man kunde tycka det att det var ju bara vänta några år så fick man ju en lite bättre maskin att flyga med. Ja visst, men då kanske man inte kom först. Och det var ju det som gjorde att man var villig att offra livet. Så knepigt vi fungerar. Prestigen har ju också en sorts motbild i våra liv och det är skammen. Skammen och stoltheten är ju egentligen samma valuta fast åt lite olika håll. Och blev vi fria från prestigen så blev vi också fria från skammen. Och det är ju vår stolthet som gör att vi så gärna vill framstå som den som hjälper Gud. Eftersom han i så fall inte riktigt klarar upp det hela utan min insats. Jag tänkte få gå igenom en lite nästan kuslig lista vad prestigen ställer till med. För det första, prestigen gör att allt vi säger, gör och skaffar oss inte bara är vad det ser ut att vara. För en del år sedan hette det i reklamen för något bilmärke att du är vad du kör. Jakten efter en ny identitet, jakten efter ett fikonlöv att svepa sig i. Och det här betyder ju att vi så ofta har två motiv för det vi gör. Ett verkligt motiv och ett dolt motiv. Det senare som har med vår ära eller vår heder att göra. Vi kan ju läsa i Matteus 6 kapitel, vers 1 till och med 4. Akta er för att utföra goda gärningar för att människor ska se er. Då får ni ingen lön hos er fader i himlen. När du ger en gåva, blås då inte trumpet för dig som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna, för att människor ska berömma dem. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör, så att din gåva ges i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Här lyfts ju det här dubbla motivet fram. Och det betyder ju inte att man ska avstå från att ge en gåva till de fattiga förrän man är helt fri från prestige. Utan Jesus säger ju detta för att mana oss att söka hjälp för det här, den här kluvenheten, den här dubbelheten i vårt väsen. Så att det vi är, det vi säger och det vi gör är entydigt och inte dubbeltydigt. Prestigen gör att vi ständigt jämför oss med varandra. Antingen till heder och ära eller till fördömelse. Och därför så tävlar vi så gärna med varandra. Och det leder till att vi lätt pendlar mellan övermod och missmod. Eftersom prestigen är en längtan efter att vi ständigt ska överträffa oss själva och varandra, så lever vi på något sätt så att vi aldrig får nog. Vi ska ständigt ha mer, vi ska ständigt uppnå något bättre. Och prestigen gör att vi vill rättfärdiga oss själva hellre än att Gud gör det. Jag vill inte behöva ta emot någons förlåtelse. Jag skulle helst vilja vara otadlig och oåtkomlig för andras kritik, både Guds och människors. Och prestigen gör att vi får svårt att ta emot Guds kärlek. När Inge för en stund sedan talade om våra paraplyer och vår grodmansdräkt, den som gör att det kan regna på oss och vi är ändå snustorra, så hittar vi här en viktig orsak. Vi tror ofta att kärlek är svår att ge och lätt att ta emot. Men det är alldeles tvärtom. Kärleken kan ibland upplevas som svår att ge bort därför att vi har så lite av den. Och det beror i sin tur på att vi tar emot så lite. Kärleken är svår att ta emot. Det kan man till exempel se när man möter en människa som säger: jag har aldrig fått någon kärlek. Som själavårdare har jag varit i den situationen rätt så många gånger. De gånger jag kunnat kontrollera om det är sant, så har jag alltid sett att det var det inte. Det fanns nog många människor som försökte ge kärlek till denna ensamma och kanske mycket förtvivlade människa. Men han eller hon var så snabb med att kräva kärlek att det blev alldeles omöjligt att ge. Och det är ju på något sätt begäret. Det här krävande hos oss som hindrar kärlekens och nådens flöde. För den kärlek som regnar över oss, den är nåd och inte rättighet. Det betyder att vi är skap skapade för gemenskap och inbördes beroende. Men vi längtar efter att bli oberoende. Och inte minst i unga dagar så tänker man sig ofta att målet i livet är att jag vill bli helt oberoende. Jag vill bli fri, som det heter. Jag vill inte behöva rätta mig efter andras önskemål, utan jag vill kunna göra som jag själv vill. Och det tror man är frihet. I själva verket är ju det detsamma som ensamhet. Därför att man har kapat alla förtöjningar till omgivningen. Kapat egentligen alla relationer. Eller förytligat alla relationer så att det bara blir någon sorts mingelbekantskap eller någon sorts allmänt hej på dig du. Men just inte mycket mer. Och vi ser ju i syndafallsberättelsen att synden i världen börjar med att människan vill bli oberoende av Gud. Bli hans jämlike, klara sig utan honom, kunna vara Gud i sitt eget liv, äga skapelsen istället för att förvalta den och därmed vara ansvarig för den. När vi vill bli något annat än vi är skapade att vara, så löper vi ju risken att förlora vår faktiska identitet. Och eftersom prestigen ju är någonting som hemsöker oss alla, så kan vi säga att vi alla befinner oss i en upptäcktsfärd där målet faktiskt är att vi ska upptäcka både vem Gud är och vem vi själva är. En präst som heter Erling Ivarsson, som dog för ett par år sedan, han fick aldrig tillfälle att skriva sina memoarer. Men han brukade säga att han skulle göra det. För han hade en så bra titel till boken. Den skulle heta Min ödmjukhet och hur jag lyckades med den. Och frågan är ju, hur blir man av med sin längtan efter att bli enastående? Hur blir man av med sin längtan efter att uträtta det enastående? Hur blir man av med sin längtan efter att uppleva eller avnjuta det enastående? Utan att bli passiv, utan att så att säga bli död. Människan kan inte själv göra sig fri. För kunde jag göra mig fri från min prestige, så skulle jag genast bli jättestolt. Det är ju det som ligger i Erlings lilla boktitel. Och så skulle spelet vara förlorat. Det märkliga är att Gud inte rycker vår stolthet ifrån oss. Han ger istället vår stolthet, vår prestige, förvånansvärt fria tyglar. Och om vi förstår att det är denna faktor som ju skapar problemen, den som har med synd att göra i våra liv, så kan man tycka att det är väldigt konstigt. Så skulle inte vi göra om vi fick vikariera en dag för Gud. Utan vi skulle ju istället ta itu med det här på allvar. Men Guds väg tycks vara en helt annan. Han låter oss hållas tills dess vi kör fast. Och det gör vi ju då och då i livet. Och då kan vi behöva varandras hjälp. Därför du vet, det är ju så här med den här grodmansdräkten som vi har på oss och som gör att allt Guds regn rinner av oss. Den har blixtlåset längst bak. Och det är ofta så att man behöver hjälp av någon annan till att knäppa upp den där. Så att vi får ibland söka hjälp hos varann för att komma till rätta med de problem vi hamnar i. Antingen för att man själv levde i en prestige eller för att andra gjorde det. Och vinsten med en sån kris är ju ofta att man blir mera förtrogen med vem man är skapad att vara. Man upptäcker mer om sig själv i positiv mening, inte bara i negativ. Utan när man i krisens stund öppnar sig för Guds nåd därför att man har sett sin svaghet och på nytt fått söka hjälp för den, så kan man ju också upptäcka på ett djupare sätt vem Gud är och vem man själv är. De kriser vi hamnar i, de har ju ofta en karaktär som Paulus beskriver i Romarbrevets 7:e kapitel. Så vi ska gå dit och läsa lite grann. Det är visserligen en väldigt paulinsk text, lite komplicerad, men vi ska försöka ändå. Jag tänkte att vi skulle börja i 15:e versen. För där kommer ju den här repliken som vi så ofta kan känna igen oss själva i. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Och det här, det säger vi ju när vi hamnar i den här sortens kriser. Det kan en bitter människa säga. När han eller hon för länge sedan har insett att bitterheten bara fördärvar hennes eget liv. Varför kan jag inte sluta med det här? Varför håller jag på så här? Så här säger ju missbrukaren i ärliga stunder. Varför håller jag på så här? Så här kanske man kan förmoda att Skandia-direktörerna tänkte när de blev ertappade av drevet. Varför håller vi på så här? Ja, det är ju en bra fråga. Men nu säger Paulus något viktigt, vi fortsätter. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Här finns ju nu upptäckten att det finns någonting som är främmande för mitt eget väsen i mitt eget liv. Någonting som jag kan söka befrielse från. Där vi kan ha den förväntan att när Herren tar hand om oss efter detta livet så ska vi få den fulla befrielsen. Och få gå in i ett helt annat liv där den här kluvenheten i vårt väsen inte längre plågar oss. Där inte vi själva är kluvna och där inte med andra människor i vår omgivning lever med den här kluvenheten som man undrar menar man säger. Utan det finns någonting som är främmande för mitt väsen i mitt eget liv. Och om detta något släpps alldeles lös i mitt liv, så kommer jag ju själv att uppleva en främlingskänsla. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Vi ska lämna den texten och gå till Johannes evangelium, kapitel 8. Där Jesus står och talar med en grupp judar och så kommer en skara av dem till tro på honom. 31:a versen. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. De svarade honom: vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: amen, amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Ja, Jesus erbjuder frihet. Och hans förvånade åhörare säger: vadå? Vi behöver ingen frihet, vi är fria. Ja, de har inte upptäckt ännu vad det är Jesus talar om. utan det är kanske ännu i deras liv någonting som ligger i framtiden. Men när vi har börjat förstå att vårt frihetsbehov handlar inte om att vi ska bli fria från andra. Jag vill vara fri och göra vad jag vill. Utan vårt behov av frihet ligger mycket närmare oss själva. Nämligen att bli fri från, inte sig själv, men från det som är främmande för ens eget väsen i en själv. Prestigen och skammen. Hur går det till? Jo, Jesus talar om att det inte är frågan om prestationer, utan det är frågan om att upptäcka sanningen. Upptäcka sanningen om Gud och om sig själv. Och som jag sa förut, vi hamnar alla i såna här kriser ibland. Och vi kan behöva varandras hjälp. Och då är det ju en konst att lära sig att hjälpa, att vi får hjälpa varann att se sanningen utan att kränka varann. Alltså, det är ju den barmhärtiga sanningen. Och jag tror att sanningen alltid är barmhärtig. När vi slår ihjäl varann med sanningen så tror jag inte det är riktigt sant, det vi säger. Utan det är ju någonting som är kryddat med prestigen igen. Men den verkliga sanningen, den gör oss fria. Och livet är alltså en upptäcktsfärd. Frågan är inte vad du har uträttat i livet, utan vad du har upptäckt. Det tror jag är den viktiga slutsatsen av det här. Vi har ju inte kärlek till sanningen, utan vi har ju kärlek till halvsanningen. Och det märker man ju när det blir valdebatt eller när det blir debatt överhuvudtaget, att alla har sin sanning. Och aldrig mötas de 2, 3, 4, 5. Ingen säger någonsin, ja det där har du rätt i, det har jag inte tänkt på. Utan alla vet redan från början och går stärkta i sin åsikt iväg ifrån debatten efteråt. Men vi kan be Gud om en kärlek till hela sanningen. Och vi kan be Gud om en uppenbarelse av hans storhet, hans nåd, hans allmakt. Och i det ligger också att upptäcka vårt beroende. Och det är ingenting som man behöver sörja över eller skämmas för. Tvärtom. Det är ju en trygghet, en förtröstan, en glädje att veta det. Att även om människor spottar på mig och fördömer mig, så gör aldrig Gud det. Och att på det sättet få ha sett Guds nåd och hans barmhärtighet. Det tror jag är någonting som livet igenom kan göra oss fria. Ska vi be tillsammans? Fader, det finns någonting främmande i vårt väsen som får oss att pendla mellan övermod och missmod. Mellan stolthet och självförakt. Mellan beundran för andra och förakt för andra. Mellan fördömelse och berömmelse. Vi vet här att det är bara du som kan hjälpa oss att ytterligare bli frigjorda från detta tröttsamma sätt att leva. Hjälp oss att upptäcka, Herre, vem du är. Och hjälp oss att förstå vem vi själva är. Uppenbara i våra hjärtan att vi har en identitet som ingen kan ta ifrån oss. Och som vi inte själva kan lägga någonting därtill. Låt oss finna en vila i det, Herre. Hjälp oss att vända om och bli stilla på den punkten. Inte stagnerade, men stilla i vårt innersta inför dig. Ge oss en annan motivation, en annan drivfjäder för våra gärningar. En önskan att lyckas och önskan att segra över andra. Kom till oss, Herre, och öppna oss till att ta emot din nåd. Det finns så många sår i vårt innersta av andra människors framfart, av egna misstag och misslyckanden som gjort att vi ytterligare slutit oss i vårt skal. Hjälp att vi kan omvända oss och bli som barn, Herre, med barnets hela förmåga att ta emot och ta emot och ta emot igen, utan att bli krävande, men ändå fullt mottagande. Ge oss kärlek till sanningen, Herre, hela sanningen. Och låt oss få en förtröstan att sanningen inte är farlig, så länge den verkligen är sann. Befria oss ifrån den här missuppfattningen som vi bär på, Herre, att sanningen och kärleken kan komma på kollisionskurs med varann. Hjälp oss att förstå att det finns ingen sanning utanför nåden. Det finns ingen nåd utanför sanningen. För båda är delar av ditt väsen, Herre. Så ber vi, Herre, för svensk kristenhet som vi själva är en liten del av. Hjälp att vi får omvända oss ifrån föreställningen att vi ska hjälpa dig, Herre, till att istället gå in i ditt stora och underbara terapiarbete. Förbarma dig över oss, Fader, i Jesu namn. Amen.